En podcast från Aftonbladet.
Karin!
One!
Jag har en sak att säga till dig.
Ja, vad är det?
What a world!
What a world! Jag har en sak att säga till dig.
Vad?
Fan vad jag är så trött på din bok redan.
Nej! Sluta! Sluta, är du det?
Nej, det är jag inte.
Oh my god.
Nej, alltså, men det är ju roligt för du är inne i en sån period just nu.
Nej, men nu är det ju liksom... Jag skulle ju ha haft en glöggfest i lördags.
Mm.
Som jag...
I helgen?
Ja, förlåt, i helgen. Alltså på lördag, ja, menar jag. På lördag skulle jag ha haft en glöggfest som jag bjudit in till, utlovat julsnacks, GT, kom alla mina vänner. Igår fick alla ett sms. Hej, det är Tone. Julen är tyvärr inställd.
Julen är stulen.
Kom inte hem till mig på lördag.
För jag har panik!
För jag har panik. Nej, men den underbara författaren och poeten och kritikern Kristoffer Folkhammar kom med så himla bra feedback när jag läste mitt manus. Och nu känner jag bara att jag måste...
Bra omfattande feedback.
Och nu känner jag bara att jag måste liksom... Jag vill verkligen arbeta med det här nu innan jag lämnar till redaktör.
Mm.
Så. Sen när man lämnar till, så här känner jag inför att man lämnar på redaktör när man lämnar sitt... Jag ska förklara hela processen det går till. Man skriver. Man kanske har någon som läser under tiden. För mig är det min förläggare.
Mm.
När jag var yngre så ville jag att Kreti och Pleti skulle läsa. Mm. Det har lite dött ut för mig. Jag vet ju att du är ju... Det här kan jag säga är en stor skillnad mellan dig och mig. Du frågar vem fan som helst.
Men snälla Tone, det var min första bok.
Nej, jag menar inte bara med bok. Jag menar, vi kan vara så här, gå på stan och så kommer en kvinna fram och bara, gud, jag älskar er podd. Och så är du så här, har du någon feedback? Har du något förslag på hur den kan bli bättre? Och jag bara...
Ja, jag tycker alltid det är intressant.
Jag vet, och du tycker verkligen att det är så intressant. Och varenda gång vill jag bara så, dum, boxa dig i face. Typ, jag bara, går inte och fråga dig. Det är random personer.
Roligt att du har ett maniskt skov.
Jag har verkligen det. Alltså, jag har ett så maniskt skov.
Ja.
Men skitsamma, julen är inställd. Jag ska hålla på med min feedback som jag ber om från välvalda personer.
Ja.
Du läser ju boken just nu.
Ja,
jag har sagt
till
dig, jag vill inte ha feedback.
Ja. Okej. Okay. Förlåt att jag sa det här som jag sa nu.
Att den är så bra. Ja, men det vill jag gärna höra.
Ja,
men shit. Man är, alltså jag tror typ så här, min lösning framöver är att jag måste bli en sån författare som skriver en bok vartannat år.
Mm.
För att jag tänker... Alltså,
mardröm kan jag känna för mig själv.
Jo, jag alltså, vet, för men då tänker jag typ, då kanske man vänjer
aldrig.
Sig. För det är så fruktansvärt att ha arbetat på något så länge och bara, tänk så, gör jag något fel? Och så är allt arbete... Alltså jag tror det är det som är det psykande, att det finns någonting man själv... Som det såklart gör, mycket man själv är blind inför. Och som är typ såhär, hade jag bara löst den här grejen så hade boken blivit jättebra.
Mm.
Men nu blev den inte bra för att jag var blind inför den här grejen. Mm. Och nu har jag lagt 3 år på något som ingen tycker om!
La 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 la. Så här är varje dag för mig nu. Varje dag och varje timme är så här. Så här, exakt så här. Det är bara kul att läsarna, tittarna får en inblick i mitt liv.
Nej, men det är helt hemskt. Och jag vet inte vad jag ska säga.
Men vi pratar om något annat.
Du är så himla snygg idag.
Tack!
Det är helt sjukt. Och jag önskar att du hade sagt innan att du skulle vara så snygg. Eftersom jag själv inte ens är sminkad idag.
Men det var roligt för du var så här, du är så fin idag. Det känns som du har tagit min stil.
Ja. Det känns som att jag har inspirerat din stil med den här koftan.
Med koftan, ja. Koftan,
och också häromveckan när jag hade min Sandy Liang Gap-samarbete jeansjacka med den vita pälsen.
Ja.
Så var du efteråt så, det där känns ju väldigt mycket som min stil.
Ja, så kände jag.
Bara, känns en cropped jeansjacka med stjärnor och hjärtan.
Den lilla 50-tals liksom stilen.
Det här är bara så himla sjukt att du tror att det är din stil. Det är så uppenbart okay. Min stil.
Okej, okay, manisk skog. Okay. Jag sa det och jag står för det.
Men varför ber du alla om feedback?
Jag tycker men jag kanske gör det lite väl mycket, men ofta finns det ju en bra idé någonstans.
För jag tycker väldigt mycket av den feedbacken du frågar om som vi får av andra, det är väldigt dåligt tycker jag.
Nej, det kan du ha rätt i. Men och jag har också lite svårt att sortera ibland mellan dåligt liksom. Jag menar feedback som har något och feedback som inte har något.
Men får också typ så här,
men det är bara intressant att höra hur saker och ting uppfattas av folk tycker jag. Det är jätteintressant. Och ofta, jag tror oftare än vad du tror, så finns det en bra idé. Eller en vibe. Eller man kommer på någonting själv bara när den personen säger någonting. Det behöver inte vara att man håller med den, men det kan vara så här, nej gud, det håller jag inte alls med om. Men istället borde vi göra det här. Så tycker jag kan hända.
Ooh. Hur är det med dig då? Tack för att du frågar. Vet du vad jag har gjort?
Nej. Sovit 3 nätter i rad. Alltså jag har sovit
hela
3 nätter mer än 7 timmar. Så pass sjukt. Det var länge sedan ska jag säga. Och är det på därför grund av ålder? Känner jag mig jätte...
Men det är därför du är så snygg typ. Dina ögon är öppna, din hud glänser.
Gud, hur brukar du se mig?
Nej, jag skojar. Men håret så snyggt. Alltså du har läppglans. Alltså du är liksom, du är coming back. Det har ju varit ett par riktigt dåliga veckor.
Fan vad taskigt. Tycker du det?
Inte utseendemässigt.
Varför har du sagt psykiskt. Det? Men också utseendemässigt är ju det. Nej. Du säger.
Nej, jag jo, menar psykiskt.
Jo, det är
psykiskt.
Det du säger. Du står så här. Huden, ögonen.
Men du är bara så shiny
ja,
idag.
Ja, men förra veckan var lite av en låg.
Men det här tycker jag är punkt. Så sjukt.
Det är mycket svängningar.
Ja, för dig är det helt sjukt.
Ja, också för dig.
För mig är det mer jämnt hysteriskt.
Jämnt hysteriskt, det är det verkligen inte.
Nej, men så här känner jag. Att jag tycker inte du alls förstår, eller du vägrar förstå stress som en faktor.
Ja, det är sant.
Och det här, sa jag till dig redan förra veckan, men nu vill jag säga det igen så att vi har det on tape, är för mig din internaliserade misogyni.
Ja. Jag vet, du sa det förra veckan, det är därför jag inte låter så. Jaha, utan för att jag...
Har du tänkt på det sen jag sa det?
Har tänkt
att
på
du
det.
Sa, stress finns inte. Blir man påverkad av stress, ja då är man en jävla kärring.
Så har jag ju aldrig sagt.
Nej, men jag ser ju så, att det är
nej,
där
inne. Men däremot är det mycket så att jag kämpar på, lider i det tysta.
Men är det i tysta verkligen?
Nej, men jag vet inte, det är mer att jag har bara jag kan inte lära mig av historien.
Nej.
Jag kan inte lära mig mina misstag. Jag liksom planerar in varje timme. Jag tar inte in kroppens begränsningar.
Och så i helgen var det så, nu ska jag bara vila och skriva min söndagstext. Jag bara, det är ju inte definition. Det är ju inte att vila, nej, att skriva texten.
Nej. Men,
och så är du så, jag är så tacksam som får ha mitt jobb.
Okay. Men hur ska jag göra? Jag fattar inte vad
jobba
du menar
mindre.
Att jag ska göra.
Jag jobbar mindre. Jag tycker du ska ha en helg
okay,
ledig
dag i veckan. Okej, vi slutar med podden.
Okej. Okay, det var lite vanskligt sagt.
Okay. Skitsaksamma.
Okej, har du läst någonting i nyheterna på senaste tiden?
Jag har läst en så jävla kul grej i nyheterna.
Berätta.
Och det är
det om den där papegojan som smugglar droger?
Jag kommer ihåg när vi pratade om hon idiotson, som vi kallar henne. Mm. Mohamsson.
Jag vill bara säga att jag inte har kallat henne för idiotson. Och jag var också tvungen att, när vi har klippt avsnittet så var jag så, du typ bara så här, jävla idiotson. Så jag typ klippte bort typ 6 idiotson. För jag var så, det här är verkligen så sjukt hårt. Och jag försökte vara lite mer så, för mig är hon mer så här, what the fuckson. Men du bara, jävla idiot horson. Alltså det var helt sjukt. Nej, men det var sjukt.
Hur skäms
du? Nej, jag klippte bort. Nu berättade jag om det, men jag klippte bort många.
Så
det
blir
det
när jag sover.
Jag var så
skämt om mycket.
Ja, ja.
Nej, men kommer du ihåg att vi pratade om henne?
Ja, jag pratade, vi pratade om henne noga.
Och då sa vi
och
så här,
att det känns som att Libana är lite ute och cyklar.
Ja, men då sa vi så här, de här förslagen som de har, som jag handlar mycket om...
Varför rakt av gråter du? För att du fick så dåligt samvete mot Simona. Så.
Nu är jag tillbaka. Hur ser det ut?
Det ser jättebra ut.
Jag har inte kollat. Jo, men då pratade vi om att de har så konstiga förslag. Ja. Som är mycket så deras sexfantasiförslag.
Exakt. Ja. Om att man ska...
Och förbud.
Förbud
ingen
mot förbud. Sex, ja, ingen
strypsex. Och skoluniformer.
Ingen sex med barn.
Nej, precis. Men, och då var du så här, vad tycker du att de borde gå till val på? Då
sa jag vet ju, du är ju gammal politisk strateg.
Ja, då sa jag så här, de borde gå till val på att ha maxtak i klassstorlekar.
Ja. Mohamsson L vill ha maxtak för klassstorlekar.
Det hände liksom tre,
och
typ 20 en vecka
personer,
senare.
Och du sa också 20 personer.
Ja, så att jag bara... Jag vet
alltså,
inte.
Jag kan
inte
säga att det är väldigt många som har skrivit till oss och bara, jag kan inte fatta att Liberalerna stal ett förslag.
Jag tror inte det här kommer rädda Liberalerna. Nej, tyvärr, det är too little too late som jag brukar säga.
Vad tycker du om att Romina, miljöministern, har gått till attack mot Alex Schulman?
Alltså, det finns ett skämt här.
Ja.
Som är kul. Alltså, det är bara, jag vet inte vad skämtet är, men jag vet att det finns ett skämt.
För att hon var typ så här, sluta klaga på mig för du äter skärk hela tiden.
Precis.
Men, och för mig är det jätteoroväckande att en miljöminister har den synen på
Människor.
Miljö!
Ja.
Bara sluta äta skinka. Så
det är
bara,
inte mitt fel. Det är
ni som måste sitta hemma och äta skinka. Bara, okay, men varför ska du då åka på klimatmötet? Vilket du i och för sig inte gjorde.
Vilket jag
nu förstår varför du inte gjorde.
Nej, men hela den här valrörelsen handlar ju om att regeringen går till attack mot journalistik på olika sätt.
Ja, jag tycker det är helt sjukt att man som minister pekar ut en krönikör.
Helt stört.
Är det inte? Vad håller de på med? Det här för det gjorde ju Ebba Busch Thor också mot Lina Panke med ett påhitt.
Ebba Busch.
Vad sa jag?
Ebba Busch Thor, hon är ju skild. Skild. Ja.
Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt.
Nej, men de håller på så här hela tiden. Vadå, den här Siri Steyer, eller vad hon heter, som är någon presschef till statsministern. Hon är så här, vi tänker inte göra några fler intervjuer med Dagens Nyheter. Man bara, det är en av landets största tidningar.
Ni är så himla kritiska mot oss.
Ni är så himla kritiska, och de var ute och vevade mot oss på Aftonbladet när vi hade en granskning av det här med, vad det nu heter, Harpsund.
Vad var det då, nu? Berätta.
Ja, men, det var ju att Kristersson och hans fru, deras barn hade
att de
haft någon fest
där på Harpsund.
På Harpsund.
Vilket jag tyckte var inte så farligt.
Jag tyckte det var...
Min mamma däremot var döupprörd.
Ja, men jag förstår det. Det är en representationsbostad. Det är meningen att man ska använda det för liksom rekreation för statsministern och saker som hör till ämbetet.
Men om du hade varit statsminister så vet jag att du hade låtit John ha sina kompisar.
Du vet att jag inte hade gjort det.
Du hade absolut gjort det, för du dör för dina barn.
Jag dör för mina barn, men jag hade absolut inte gjort
det. Okej, vi engagerade mammor och tänker på ett lite annorlunda sätt.
Du vet att jag inte hade gjort det.
Jag tror att du hade gjort det.
Nej! Jag känner att du inte känner mig alls. Okay. Tror du att jag inte har någon moral?
Okej, du hade inte gjort det.
Men jag har typ aldrig blivit så arg för någonting och känner mig så osedd.
Okej, du hade inte gjort
det. Jag hade inte gjort det.
Men för mig tänker jag lite att det är som den lånelägenheten som finns i bostadsrätter. Fast för statsministern.
Du vet, de har jättemycket personal där. Det är inte som att det är gratis att ha...
Det visste jag inte.
Att det är en jättestor gård. Det är liksom en stor herrgård. Det kostar jättemycket att värma upp. Ja, skitsaksamma. Det rapporterade Aftonbladet om. Och då kan man tycka, som du, att det inte är så viktigt. Eller så kan man tycka som din mamma att det var viktigt.
Ja.
Men, och då... Ja, men då blev det liksom en konflikt mellan... Då skrev den här frun till statsministern att vi hade jagat deras barn, vilket överhuvudtaget inte var sant. De ljög om det. Och sen
vilket är helt sjukt. Men jag tror också att barn ljuger mycket.
Ja, men det är vuxna barn.
Det är någon som har ringt mig.
Och sen blev det någon konflikt på X. Jag kommer inte ihåg exakt. Och då
jag kommer ihåg
här,
exakt vad det var.
Ja, säger du.
Att det var, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag kommer ihåg i stora drag. Mm. För det här var liksom också i anslutning till den här Anna-Marie Hatt-debatten. Om att hon...
Anna-Karin Hatt.
Hon var typ partiledare en dag, så konstigt om att minns nästan. Anna-Karin Hatt, som Centerpartiets före detta partiledare, som hade avgått efter typ 3 månader för att det var så mycket hot och hat.
Mm. Eller vad det nu var.
Ja, men det var ju det hon sa.
Ja, det var det hon sa.
Ja. Mm. Och då var det som att det var liksom i samband med det här, så var det som att de pressekreterarna för typ Moderaterna var så, det blir så mycket hot och hat när Aftonbladet förföljer.
Ja.
Nej,
det är en granskning.
Det är det här jag menar med deras helt flummiga hot- och hatanklagelser. Nej, men... Helt plötsligt så är journalister de som bidrar till hot och hat för att de så här ställer kritiska frågor.
Ja. Och det här är ju ett grepp. Alltså, det här ser vi ju i många andra länder. Det är ju en väldigt farlig situation när makten går på journalistiken på det här sättet. Det är klart man måste kunna få synpunkter. Men när man utmålar journalister som... helt liksom biased, som att de har någon hemlig agenda förutom att granska makten och utmåla dem som fienden, så är det en farlig situation.
Och att när typ en krönikör eller en journalist som Alex Schulman då har politisk kritik, att den ministern ska vara så här, jag lyssnar på din podd och jag vet att du äter skinka.
Nej, det är helt knäppt faktiskt. Sköt ditt jobb istället.
Ja, men verkligen.
Skärp dig.
Jag hatar också att jag fattar exakt hur de tänker att mediatekniken bakom det är. Mm. Att det ska bli så här, att hon är så ung och cool. Mm. Och han är så en gammal gubbe. Mm. Och hon säger min sanning ifrån. Alltså jag förstår exakt hur det samtalet har gått.
Ja.
Och det är så jävla mesigt också.
Det är så jävla töntigt. Stå upp för din politik.
Jag intervjuade ju henne till... kommer du ihåg det här?
Nej.
Jag intervjuade henne... i min valserie.
Ja, det gjorde du.
När hon fortfarande var ordförande för LUF.
Mm.
För då pratade jag ju med partier som låg på 4%-gränsen.
Ja.
Och då var hon så jävla nice. Alltså jag var verkligen så här, wow! Typ en bra liberal politiker.
Vad har hänt?
Nej, men det som händer alla politiker, att de blir ministrar. För du vet vad politiker är.
Mm. Säg.
Jag ska läsa ett citat. Jag ska läsa ett citat för dig. Håll i hatten nu, för nu kommer du bli ganska rörd. A politician's greatest trick is to convince you that he is not one. And what is a politician? Any man who wants to be loved more than other men. And through his pursuit. And through his pursuit reveals why he cannot love himself.
Oh my god.
En politiker är alltså en man som behöver mer kärlek än andra män och genom sökandet av den här kärleken avslöjar anledningarna till varför han inte älskar sig själv.
Är det här Romina? Du stämmer in på Romina Pourmokhtari.
Nej, det här är Olivia Nussi.
Ja.
Din
Nussi.
Det är så jävla ball att hon var gift med, eller hon var ihop med någon som heter typ Russi.
Lisa
och Nussi.
Lisa och Nussi.
Jag har faktiskt snöat in på Olivia Nussi.
Ja, men 100%.
Det finns... Jag måste googla upp en bild där. Jag måste upp min dator. Ja, för det är lite det vi ska prata om idag.
Ja, nu, det här blir... Det är liksom, jag tycker det här ämnet är lite en utmaning, för det är ganska internt. Men vi måste
det är försöka. Så internt, och jag vet inte heller hur mycket det finns att säga.
Nej, jo!
Ja,
jag har ju tagit med en hel del böcker.
Jag vill att du... Ja. Så här är det. Olivia Nussi, alltså anledningen så här. Varför är det här ens relevant? Mm. Det är typ inte det. Men alltså det är ju liksom inte så... Oh my
ja, men
God.
Det handlar lite om... Vet du vad? Nu har jag det. Nu har jag vår angle. Det handlar om relationen mellan politiker och journalister, som är temat för det här.
För idag! Ja. Olivia Nussi, som är en jäkla blond
jävla
babe. Alltså.
Dåre.
Ah, okej, dåre. Men hon är så jävla baby.
Ja, det är hon. Det finns ingen motsvarighet. Jag tänkte på det i morse. Det finns ingen motsvarighet till henne i Sverige.
Okej, tack.
Men du är inte journalist.
Nej,
du är författare.
Men tror du inte
vem att... är motsvarigheten till henne i Sverige?
Men det vågar vi inte säga.
Nej, okay.
För vadå, hon är ju helt galen. Ja. Vem är Olivia Nussi? Hon är en journalist och författare som faktiskt just precis har fått jobb på Vanity Fair. Innan så var hon en Washington DC-korrespondent för New York Magazine. Där hon bevakade bland annat Donald Trumps 2016 presidential campaign.
Nu ska vi också komma ihåg att hon är 32 år gammal nu.
Jag vet, så hon är ju ett riktigt ungt stjärnskott.
Nej, men hon slog ju igenom som 20-åring, som praktikant.
Och hon är jättesnygg.
Och hon är jättesnygg.
Och hon har liksom... Hon har ju befunnit sig i media på senaste tiden för att det visade sig att hon hade en emotionell affär. Det vill säga inte en fysisk, med Robert F. Kennedy Jr.
Mm.
Det vill säga USAs nya hälsominister, som ju innan han gick över till republikanerna liksom tävlade mot, eller vad fan säger man, tävlade mot Donald Trump i presidentvalet. Mm. Och han är ju den som, vi har pratat om honom ganska mycket förut, eftersom han är så ansiktet utåt för MAHA, Make America Healthy Again.
Ja, han är så antivax.
Han är antivax.
Han är USAs farligaste man, tycker jag.
Okej,
på många sätt.
Riktigt sjukt sagt. Men det kan vi prata om en annan gång.
Eller någon, det är Donald Trump. För han har fingret på
vapensknappen. Men jag tror han kommer aldrig
men
trycka
näst
på den.
Men farligaste man. Nej, men han är farlig för att han skär ner på all forskning.
Ja.
Till liksom alla sådana federala stöd till jätteviktiga forskningsinsatser som... Ja, men när det gäller cancer och liksom stora sjukdomar där USA ligger extremt långt fram. Och han lägger ner vaccinprogram och han sår mycket liksom tvivel kring vaccinationer. Han sprider rena lögner om uppkomsten av olika sjukdomar. Han är jättefarlig. Han är
och inte bara är han farlig, utan han är också en jäkla clown.
Han är också inne på sex.
Han är inne på sex, men framförallt så har han, när han gick över till Donald Trumps då kampanj och blev republikan och liksom gick på val tillsammans med Trump istället för att gå till val mot honom, så var det ju lite bumpy ride för att han kommer ju från en Kennedy-familj. Och om det är något Kennedy-familjen är, så är det ju libtards. De vill ju De är sådana jävla liberaler.
Ja, det får man
säga. Så alla var ju helt galna. Mm. Eller inte alla, men vissa var helt galna över att han liksom gick till val på deras namn. Ja. Som ju också är hans namn. Ja. Robert F. Kennedy Jr. är ju gammal missbrukare. Ja. Det finns massa konstiga historier. Han har till exempel en orm i hjärnan, har han sagt, som Olivia Nuzzi bland annat skriver om i sin bok som kommer ut snart. Man kan läsa ett utdrag av den i Vanity Fair.
Mm. Ska vi länka?
Okej, jag länkar. Ska jag säga så här, du säger alltid, vi länkar.
Och så tänker jag att du ska göra det.
Det är det jag har märkt.
Ja.
Men då i alla fall visade det sig att Olivia Nuzzi har haft en emotional affair med Robert F. Kennedy Jr.
Ja, men nu vill jag säga först så här,
ja,
om Olivia Nuzzi. Hon slog igenom som 20-åring.
Ja.
Hon skriver en typ av journalistik som är en väldigt så amerikansk tradition av access journalism som vi pratat om också förut. Som är väldigt så politiknära, politikernära.
Alltså att man har tillgång till dem man intervjuar.
Man har tillgång till dem man intervjuar, man kommer väldigt nära. Man kan sätta upp gränser, du får skriva det här, du får inte skriva det här. Men man kommer väldigt... Och hon är väldigt... Hon har varit en rolig skribent.
Mm.
Och hon var en av de första som skrev ordentligt om till exempel Bidens problem.
Mm.
Alltså
och därför har hon varit ganska hatad också.
Och hon har varit hatad. Och sen har hon hela tiden haft de här relationerna med mycket äldre män.
Ja.
Som hon har...
Som hon dör för. Hon gör ju det.
Ja. Ja, men bland annat så var hon ju tidigt ihop med den här, vad heter han på MSM, som var på MSNBC förut, Keith Olbermann.
Och de är ändå, alltså de är mycket äldre, alltså så 20-30 ja. År äldre.
Ja. Och sen blev hon ju ihop med Ryan Litza.
Det här är det absolut roligaste som har hänt med i hela världen.
Nuzzi och Litza, på grund av deras namn.
Nej, på grund av vad Litza skriver i sin...
Och de var tillsammans. Och de skulle skriva en bok tillsammans om politik. De hade ett bokkontrakt. Och han är också så, vad är han? 30 år äldre kanske?
Ja, men 20 år äldre kanske.
Ja, men gud, han ser så jävla...
Och han är ju från början, han var ju staff writer på New Yorker.
Ja, så han var väldigt upplyft.
Exakt.
Men han hade fått sparken därifrån under MeToo.
Ja.
Av någon anledning som jag inte... Har du kollat?
Nej.
Jag kommer inte ihåg och jag har inte heller kollat upp det.
Nej, inte heller.
Men de blev i alla fall ett så lite halvglamoröst par.
Och han var så disgraced.
Ja.
Och hon var så youthful.
Ja, och jättesnygg.
Exakt. Ja. Och det som har hänt nu... är att han har börjat skriva en Substack,
ja, en blogg,
följetong, ja, om den här relationen.
När han visste... Jo, men jag vill bara säga så här.
Okay.
För ett par år sedan då, då kom den här storyn ut i offentligheten.
Att det här hade hänt.
Och då var det mycket... För mig som hänger mycket på amerikanska sociala medier, ja, så var det väldigt kul.
Att hon hade haft en affär med Robert F. Kennedy.
Ja,
en emotional affär.
Emotional affair. Och då fick hon sparken, hon åkte till Kalifornien. Alltså, och det blev ett helt drama kring det där. Och han, tror jag, stämde henne för förtal. Och, det var det ena med det andra.
Ja.
Och nu ska ju hennes bok komma ut. Så att allt som händer nu, jag bara vill säga, sätta in det i en kontext.
Ja.
Det är en marknadsföringsdrive också för hennes bok som heter... American Canto.
Vad betyder det?
Nej, men Canto är ju en sång, alltså det är ju så Dantes... American Canto. Och hon försöker ju vara, det är väldigt kul, för att hon försöker ju vara, när man läser den här texten, Joan Didion.
Det var exakt, jag bara, till och med omslaget på American Canto ser ut som en Joan Didion-bok.
Hon pratar hela tiden om, i den här, om man läser det här utdraget och läst Joan Didion, så är det mycket så, the Santa Ana winds, som blåser och bara gör folk galna, och de kan inte stoppa sig själv, och det är mörkret som finns i Kalifornien. Hon kom inte ens från Kalifornien, hon har varit i typ ett år.
Ja, och nu... hon är verkligen så, my last cigarette, I was smoking my last cigarette, but I didn't know it at
time. Hon vill se ut som Lana Del Rey.
Ja,
det var Marilyn.
De gjorde en intervju med henne i New York Times.
Ja.
Och då var ju journalisten så, hon ser ut som Lana Del Rey. Och man bara, ursäkta, alltså hur kort är du?
Och hon vill skriva som Joan Didion. Så det är hennes, det är vad hon vill.
Tycker du hon skriver som Joan Didion?
Det gör hon inte, hon skriver så jävla dåligt.
Hon skriver faktiskt helt sjukt dåligt. Jag måste läsa ett citat här. För då är det här, ja, men som sagt, ett utdrag av Vanity Fair. Jag blir imponerad av henne på ett sätt. Alltså hon är ju anklagad för att typ ha legat till sina jobb. Mm. Vilket jag inte tror att hon har gjort.
Nej.
Alltså access är ju access, det spelar ingen roll hur man får den, om det är genom om det är genom fjäsk eller sex. Men för det andra, jag är imponerad av att hon så...
Det här är varför folk inte litar på journalister.
Du som älskar sanning och att man ska stå i sanningen. Mm. Tycker inte du det är imponerande att hon vågar vara så ärlig med att hon är helt...
Gränslös.
Besatt av de här fula gamla männen. Alltså det är ju skit... Alltså jag tycker att det är jättepinsamt att erkänna att man har varit kär i Robert F. Kennedy Jr.
Ja.
Som är, han ser ut som en gammal handväska i huvudet för att han är så solbränd. Ja. Han är ju som sagt gammal missbrukare.
Ja.
Han typ... Hans kusin gick ju ut under hans valkampanj och var så, vi var alla jätterädda för honom, han är psykopat, han mixar djur i en mixer som han matade andra djur med. Alltså han är störd i huvudet, heroinist hitan och ditan. Och hon bara, I love him.
Mm.
Tycker inte du det är modigt?
Jo, jag tycker att det är modigt, men ja, alltså det är någonting med hennes totala gränslöshet och själv liksom den här distanslösheten.
Hon är som att hon är full.
Ja, en total distanslöshet som är väldigt... Det är som att titta på en trafikolycka ju. Det går ju inte att slita blicken. När man väl dras in i det här liksom,
jag vet.
Rabbit hole.
Så är man besatt.
Ja, men då är man, blir man besatt.
Nu ska jag läsa här. Här skriver hon då. Hon kallar honom politician i sin bok. Ja. För att hon kan väl inte skriva hans namn.
Nej.
Och hon säger att han är så himla rolig. Att han är en madman.
Ja.
Men not quite mad the way they thought. I loved the private ways that he was mad. Och då säger han, he made me laugh, but I winced when he joked about the worm. För det här blev liksom en stor sak under Robert F. Kennedys kampanj. Att han hade en mask i hjärnan. Baby, don't worry, he said. It's not a worm. A doctor he trusted had reviewed the scans of his brain, he said, and concluded that the shadowy figure was likely not a parasite at all. Varför har du sagt det ihop på en massa olika sidor att du har en parasit i hjärnan då? It was too late to interfere with what had already vaulted from the sphere of meme to the sphere of screwy legend. But at least I did not have to worry about the worm. There was not a worm in his brain.
Förstår du, är det metafor?
Nej, men det är det man
ska... Är det liksom, det är inte metafor.
Det är ju en metafor, men det är ju ingen metafor. Men det är framförallt så här...
Det är en orm, det är inte...
Nej, men alltså det är bara så...
Det är så dåligt.
Hade du... Alltså jag hade hellre dött än att erkänt att jag var så kåt på Robert F. Kennedy Jr.
Ja, jag förstår vad du menar. Men jag tror att man måste... Det går inte att förstå vad liksom, betydelsen av den liksom, erotiska laddningen som han... kommer med ändå, tror jag, för många amerikaner.
Okay.
Och amerikansk kultur.
Okej, okay, berätta, vad är det?
Jo, därför att
det... Och kanske inte bara erotisk laddning för Olivia Nutzi.
Nej, men
utan
precis.
Även för Karin Nutzi.
Nej, absolut inte. Men det jag tycker för mig blir groteskt, det är ju eftersom... Nej, men... Om man, jag vet inte vad jag ska börja nu, men Kennedy-familjen...
Du är ju besatt av
Kennedy-familjen.
Jag är besatt
av amerikansk... Nej, jag är besatt av, har varit, inte längre, ska jag säga. Av amerikansk politik. Och Kennedy-familjen är ju... Det är ju USAs mest kända dynasti.
Är det royalty?
Det är deras enda liksom, kungliga familj.
Ja.
Och Robert F. Kennedy Jr. är ju son till Robert... Kennedy.
Kan du förklara?
Jag ska förklara.
Vem är det original Kennedy? För att varenda gång när jag tror att jag vet vem det är
så poppar det upp en till. Vem jag tog med mig lite litteratur.
Har du läst de här?
Om jag har. Jag har läst så många böcker.
Vem är det som är den snygga?
Det är för mig Robert Kennedy. Ja. Men nu ska jag förklara.
Mm,
ja, men familjen Kennedy, de ursprungs Kennedy är ju pappa Joe Kennedy.
Mm.
Och hans familj, och han gifte sig med Rose Kennedy, och de var en familj som härstammade från Irland. De kom till USA under den här svälten, den stora svälten på Irland mitten på 1800-talet.
Ja, den.
Ja, men den är jättekänd. Då kom ju väldigt många irländska immigranter till USA. Och de ansågs ju vara ett lägre stående folk i USA. Och det är viktigt för kontext.
Mm.
De fick inte... De var som... liksom
italienare.
italienare eller lägre. Ja. Det stod ofta så här, det fanns en skylt på dörren. No, liksom, inga irländare får komma in, inga irländare får söka jobb. De var liksom skam.
Andra klassens medborgare.
Andra klassens medborgare. Och på två generationer så liksom gör den här familjen den här, en resa från att vara utfattiga immigranter till att bli inneha presidentämbetet. Mm. Och då är det då den här pappa Joe Kennedy som är den stora patriarken kan man säga. Till, han är pappa till John F. Kennedy och Robert Kennedy och
vad jobbar han med?
Sju barn till. De är också, och det är viktigt här, de är katoliker.
Ja.
Så att de är inte bara från Irland, vilket är liksom anses, men det är kombinationen av att de är irländare och katoliker, och i det protestantiska, liksom anglosaxiska USA som eliterna kom ifrån, så var katoliker någonting otroligt suspekt.
Mm.
Och de kommer från Boston och de kommer upp, pappa Joe Kennedy gör en otrolig karriär, han blir, får höga poster inom administrationen, Franklin Delano Roosevelt gör honom till ambassadör i Storbritannien under kriget. Sen blir han disgraced för att han är för att man ska göra upp med Hitler.
Mm.
Och det, ja, så blev det ju inte. Så att han får komma hem till USA och där liksom dör hans egna presidentambitioner. För han hade egna presidentambitioner.
Oj, men vad var hans jobb?
Han var finans, i finansbranschen.
Jaha, jag ville att han, de skulle vara typ så pie makers.
Nej, men de kom, han var finansgubbe. Och hade gjort sig en otrolig förmögenhet med en av USAs rikaste män.
Okej, duktigt.
Men han hade 9 barn, för de var katoliker. Och,
no condoms.
No condoms.
Som jag också vet och då att du var hatar.
Det, vad sa du?
Jag vet att du också hatar kondom.
Jag vill absolut, gud vad konstigt, nu fick du, du vill bara att du sabbar för mitt flow.
Nej, du
jag
inte.
Hatar inte alls
jag,
kondom.
Nej, alltså, du okay. Älskar kondom.
Men Tone...
Fortsätt, fortsätt. Ja.
Tyst!
Ja, ja.
Vill du höra eller
jag
vill du inte
höra?
Höra?
Jag tycker det är så jag mysigt, det är som en jul... Det är som en julsal, ja.
Och då får de 9 barn.
Ja.
Äldsta sonen Joe, han är familjens stjärna.
Okay.
Det är han som ska bli president.
Alltså han... de har, om man ska bli president i USA så måste man satsa på det från födseln.
100, och de alla går så på Harvard och okay, du vet allt det här. Och, men då är det krig, och då, är endast, då förstår pappa Joe så här, om du ska bli president så måste du bli krigshjälte. Mm. Så han tvingar ut sina söner i kriget, eller framförallt Joe i kriget. Och under tiden Joe, som är familjens stjärna i kriget, då är Jack Kennedy, alltså den, han som sen blir president.
Okay.
Han är så här, I mean,
som är ihop med Marilyn Monroe.
Som blev ihop med Jackie och hade en affär med Marilyn Monroe. Ja, men han åker också, han blir också, åker ut i kriget och han lyckas bli krigshjälte.
Nej, men inte Joe.
Och då blir Joe så här, nej men gud, det är ju jag som ska bli president. Så då signar han upp för ett jättefarligt så flyguppdrag.
Nej.
Och dör.
Sluta med det, skämtar du med mig april? Och...
Nej, så att äldsta sonen dör.
Ikaros.
Ja, 100%. Äldsta sonen dör, näst äldsta dottern, näst äldsta barnet, hon dör också ett par år senare i en annan flygolycka.
Men...
Ja, och hon var ju Jack Kennedys närmsta vän i familjen. Men och näst äldsta dottern, här ska du få höra. Hon var lite trög, tyckte de av familjen. Så, hon var inte som de andra Kennedy-barnen. Hon var lite speciell. Hon fick ha så egna lärare. Och när hon blev vuxen, hon var så pappans skamfläck. Han bara, då fick hon... Ja, det här är så jävla dark. Det här skulle man kunna prata ett helt avsnitt om.
För att när,
när hon blev vuxen så var de så här, hon är disgrace för familjen. Hon
men vadå, vad gjorde
på,
hon?
Alltså, hon ville ligga runt, hon var liksom...
Hon är en party girl.
Hon var utlevande, som man kallade det. Och då ser hennes pappa till att hon får en lobotomi som går fel. Och sen får hon sitta institutionaliserad på ett hem. Hon bara försvinner från familjen.
Skämtar du med mig?
Det här är familjen Kennedy. Alla dör. Det finns en lobotomerad bara... syster på en institution.
Kunde man bara lobotomera vilken dam som helst?
Ja, alltså... för pappan var så här, hade ju förmyndarskapet för henne.
Bara, hon är för kåt. Vi måste ta bort en del av hennes hjärna.
100%. Och då är det bara, helt plötsligt är Jack kvar som den äldsta i familjen. Och då får han bli den som
han
ska...
Bara, yes.
Nej, han tycker det är skitjobbigt. Och det man inte vet om, det är inte alla vet om Jack Kennedy, att han är också jättesjuk.
Är han?
Ja, han har enorma ryggproblem, han har Addisons sjukdom, han är så svag, han inte en dag går utan fruktansvärd smärta i hans liv.
Nej,
det enda han
är kroniskt sjuk.
Är tjejer.
Han dör för tjejer.
Han dör för tjejer. Han är en sån fuckboy. Han är en sinnessjuk fuckboy.
Det kanske enda gången han får relief.
Med pappas pengar så lyckas han komma in i kongressen. Med pappas pengar lyckas han sen bli senator. Och då säger pappa så här, du måste gifta dig. Och då måste du gifta dig med en katolsk kvinna, flicka. Mm. Mm. Och då hittar de Jackie.
Och vad är Jackie perfekt. För typ?
Jackie är helt underbar. Jackie är mycket yngre. Hon kan franska. Hon kan fransk litteraturhistoria. Hon är jättevälutbildad. Hon gillar konst. Hon gillar kultur. Hon är jättevacker. Hon älskar mode. Alla vet vem Jackie är. Hon har otroligt bra stil. Hon är den perfekta frun. Mm. Och de gifter sig och sen lyckas han då mirakulöst med pappas pengar och valfusk i Chicago.
Nej!
För pappan har väldigt nära kontakter med maffian. Så de, och maffian och det liksom demokratiska så korrupta maskineriet. Så de köper allegedly röster i Chicago och Illinois liksom avgör det presidentvalet. Så det här är liksom...
Men vill han bli president?
Vill han bli president? Han är så...
Han ska bli president.
Han ska bli president. Han dör för sin pappa. Mm. Alla de här barnen dör för sin pappa.
Varför
literally
det?
Dör för sin
ja,
pappa.
Ja, verkligen. Ja.
Sen har de det här familjestället i Hyannisport. Där alla har varsitt hus. Där det är så hundratals kusiner. Och sen är det då lillebror, Robert Kennedy. Som ju är Robert Kennedys pappa. Alltså Robert Kennedy
Juniors
pappa.
Som är den här vi pratade, som är health ministers pappa. Ja.
Och han är ju 7 år yngre än Jack Kennedy. Och han är inte atletisk. Nej. Så han har mycket att bevisa. Men han blir liksom Jack Kennedys närmaste man i Vita huset. Och blir attorney general, som är justitieminister. Vilket är helt sjukt att han utser sin bror.
Till
nepotism. Nej, och då blir det, sen är det så sjukt för att Jack Kennedy sitter bara 3 år som president.
Men hur kan han vara en sån ikonisk president?
För att han, är det någonting den här pappan förstår så är det bildens makt, bildens kraft. Han är så bra i tv. Han är så ung. Han representerar en ny generation. Han hänger med The Rat Pack. Han är bästa vän med Frank Sinatra.
Va?
Ja!
Vet du vilken låt jag älskar?
Han...
I did it. Hur bra låt.
Han är liksom nere med... Han är i liksom samklang med samtiden.
Ah.
Han, och sen är han ju gift med Jackie. Och Jackie, de åker på statsbesök till Frankrike. Och hon skärmar De Gaulle. Hon pratar flytande franska. Hon har de här otroliga kläderna. Hon är liksom...
Och vem hade varit president innan honom?
Eisenhower.
Och han var ju en gammal gubbe.
Gammal gubbe, ja. Och när jag säger Jack så menar jag ju John F. Kennedy. Som kallas ju för Jack och familjen. Ja. Jo, men han sitter bara i 3 år. Och sen blir han ju mördad i Dallas, som vi alla vet.
Där är bilen med öppet tak.
Med bilen med öppet tak. Och då har ju de också så förlorat 2 barn. Alltså det är så
tråkigt.
Nej, men hon har fått först ett missfall och sen ett jättesent missfall. Mm. Precis, ganska nära in på det här mordet. De har haft, han har hela tiden en affär. Han är sexmissbrukare.
Är han sexmissbrukare?
Han är en jävla röv.
Ja, men vad är skillnaden i
det? Nej, jag vet inte. Nej, men han är helt sjuk. Jag tror att han är... Jag var en sexmissbrukare, vi har haft den här diskussionen förut. Han har
väldigt mycket sex.
Han har väldigt mycket sex, bland annat ska jag säga så har han ju en väldigt publik affär med Marilyn Monroe.
Och det är väl det som är, för mig var det ju så jag fick reda på vem John F. Kennedy var.
Okej.
Okay. För att jag älskade ju Marilyn Monroe bara för, typ som det känns som att typ alla tonårstjejer gör, eller många tonårstjejer gör. Jag hade ett sånt Warhol-print av henne inramat på min vägg. Och sen så läste jag Blonde av Joyce Carol Oates. Och det var ju något som var väldigt liksom... Det jag tror dragningen för mig till Marilyn var ju både det här att hon var så Norma Jean. Ja. Och hon ville aldrig att man skulle fotografera hennes fötter. För det var den enda delen av henne som inte fick vara naken. Ja. Och hon var brunett. Och sen var hon den här blond bombshell som hade ihop det med presidenten.
Ja, men precis.
Och
det är inte vilken president som helst. Utan det är inte så en gammal gubbe president. Utan han
är
ju själv en sexy president.
Men du vet, de sjunger den här Happy birthday.
Ja, ja.
Då är man ju lite så, är du efterbliven?
Nej, men alltså, jag tittade på det klippet igår. Mm. Och...
När hon sjunger Happy Birthday till
presidenten.
För då
är ju det är på en sån stor fundraiser Demokraterna har. Och det är några dagar innan han ska fylla år. Och Jackie, alltså frun, är ju inte där.
Nej.
Hon bara, jag tänker inte gå dit.
Ah, okej.
Okay. Nej, hon var så här, tror jag, jag kommer komma dit och förnedra mig när din älskarinna står på scen och sjunger. Happy. För det är ju det sexigaste någon någonsin har gjort, tror jag. Alltså den klänningen
hon
också.
Är, det var ju det den som Kim Kardashian hade sen. På sig sen.
Nej, men hon är ju, ja.
Happy birthday.
Jag fick ju sy in henne i den där klänningen. Den, det ser ut som
I Marlon Monroe eller Kim Kardashian, Kim Kardashian också.
Ja, 100%.
Och den sprack ju röven.
Ja, men...
Den gjorde det.
Ja, men titta på det klippet med Marilyn.
Ja, men jag sa ju precis att jag hade kollat på det.
Ja, och jag sa också precis att jag hade kollat på det. Nej, men jag menar till, ja. Till våra, vår
ja, det kom publik. På det, det var det du menar.
Ja,
men liksom. Vad händer när John F. Kennedy dör då?
När John F. Kennedy dör, då blir Lyndon B. Johnson president. Och Robert Kennedy hatar honom.
Nej.
Hatar honom. Så att han... Och han har vid det här laget börjat liksom få ett politiskt uppvaknande. Han är nu, det här är också medborgarrättsrörelsens år. Det är liksom stora... det är Vietnamkriget. Så det är liksom 68 börjar liksom rulla in. Det är liksom en stor kulturrevolution. Och han börjar närma sig väldigt mycket de här unga och liksom progressiva rörelserna. Och han blir... i valet 68 deras presidentkandidat i Demokraterna. Mm. Och samma vår blir ju Martin Luther King mördad. Mm. Och sen på sommaren det året, mitt under liksom, hans presidentkandidatperiod, så blir han också mördad.
Va?
Ja!
Det visste inte jag.
Va?
Av vem då?
Av en, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att det är någon som...
Jag tror han dog i en flygolycka.
Palestina-aktivist kanske, för han...
Sluta.
Förlåt.
Sluta.
Har vi fått klippa bort det här?
Nej, men alltså, det kan inte stämma. Okay. Det kan inte stämma.
Okej.
Men vadå, tror du han dog i en flygolycka?
Nej, vet du vem som dog i en flygolycka?
Nej.
Nej, det här bara fortsätter.
Okay,
för
så
nu
dör
vill jag
han.
Säga så här, han dör. Mm. John F. Kennedy har två barn.
Men han dör, han blir mördad. Båda sönerna har blivit mördade. Mm. Hur fan är det med pappa Joe?
Pappa Joe har fått en stroke för länge sedan.
Men herregud. Ja.
Och han är ute ur
men
leken.
Hur är det med mamma Kennedy då?
Mamma Rose psykopat, hon bara fortsätter som en jävla fucking maskin.
Okay.
Ja.
Och hon har inga lediga dagar.
Hon har inga lediga dagar. Hon har 9 barn.
Ja.
Som man uppfostrar själv. Ja.
Många har ju börjat att trilla av pinn, så det är ju
och sen, men Robert Kennedy när han dör har 11 barn. Han är också katolik.
Herregud.
11 barn.
Ja.
Och John F. Kennedy har ju 2 barn. John och Caroline.
Mm.
Och John, kanske du tänker på. Det är ju alltså John F. Kennedys enda son.
Ja.
Han dör ju 1999
i en flygolycka. Det minns jag.
Ja. Och sen är det ju, finns det ju en son kvar i familjen. Ted. Och han, han blir också politiker. För han ska då föra arvet vidare. Men han kör ihjäl. Han är med i en bilolycka med en ung tjej. Där han...
Jag tror Joyce Carol Oates har skrivit en roman om det också, som är jättebra. Roman.
Den är jättebra.
Jag rekommenderar. Jag ska kolla vad den heter.
Så att hon dör och han försöker smita från platsen.
Ja. Och det är, i den romanen så är det liksom den här scenen när han lämnar flickan i bilen under vattnet. Ja. Det är liksom en jättelång scen när hon dör. Den är väldigt bra.
Ja. Nej, men så att det här är liksom familjen Kennedy... Ja. De representerar liksom den absoluta
men de verkar ju helt sjuka i huvudet.
Ungdomen,
jaha.
Framsteget, liksom immigranterna som kommer.
Som...
Ja, men lyssna på mig. Okay. Lyssna på mig. De kommer på 2 generationer, de går från ingenting till att bli liksom topp. De är vänner, det är glamour, det är liksom, men det är också död, korruption. Det är liksom både hög och låg moral på samma gång. Så det är väldigt så, den amerikanska berättelsen.
Mm.
Men och då för mig, det här jävla Robert F. Kennedy Jr. Som
för att
ju
knyta
är,
ihop det nu till Olivia Nutzi.
För att knyta ihop det. Det blir verkligen så, det vi lever i en tid, det är verkligen så fattigmans Kennedy.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar.
På den tiden, då var det i alla fall Frank Sinatra, Marilyn Monroe. Ja. Liksom, han var president på, liksom, i sin egen kraft. Han var ju liksom i ett med tidsandan.
Mm.
Och sen var de ju rövar liksom. Ja. Men nu sitter de här med någon jävla...
Men i och för sig, han är ju också ett med tidsandan.
Ja, på ett sätt.
Alltså,
det
är bara hemskt att det är så att den första tv-presidenten i amerikansk historia historien tog sig hit. Mm. Att nu har man en orm i hjärnan och säger att man får autism av att ta Panodil när man är gravid.
Jo, men han, på det sättet är han ju verkligen ett med tidsandan.
Men så när Olivia Nutzi, den här unga sexiga tjejen som ju vill vara en Marlin eller en Lana eller Ray eller vad som helst. Hon tycker alltså inte det är pinsamt att skriva sida upp och sida ner om sin besatthet av Robert F. Kennedy Jr. eftersom han kommer från det här enormt imponerande arvet.
Jag tror det. Och sen är han också väldigt lik sin pappa. Alltså man ser hans pappas face i hans face.
Aha, gud, vet du att han är så rynkig?
Ja, nej men, och pappan dog ju ung. Mm. Men det är någonting med liksom hans ansiktsform och de här blåa ögonen. Och det, jag tror att det representerar verkligen någonting. Det är den enda adel, liksom enda aristokrati eller enda glamorösa familj, riktigt glamorös. Men jag har en spaning om...
Vad tycker resten av hans familj om hans politiska inriktning?
De tycker att det är så hemskt.
De tycker det.
Du läste ju den här essän i New Yorker i veckan av hon Tatjana Schlossberg, som är ju dotter till John F. Kennedys dotter.
Ja.
Häng med nu, Tone.
Ja, okay,
John F. Kennedy fick två barn. Ja. John dog. Caroline lever.
Ja.
Och hon har tre barn.
Ja. Jack?
Ja, Jack och Tatjana och sen en tjej till, jag kommer inte ihåg vad hon heter.
Och Jack har ju, han var ju politisk kommentator på Vogue under senaste valet.
Ja.
Och han har ju blivit lite viral.
Han är rolig.
Han är rolig, men han är också typ så här, han är också verkligen en sån legacy-demokrat. Nu ska han bli vald liksom.
Ja.
Han har gjort väldigt trolligt politiskt content.
Mm.
Men till exempel inte en enda gång har han varit så Soran Momdani eller typ Palestine. Utan han är verkligen så...
Ja, establishment-gubbe.
Exakt, fast han är en ung, sexy kille.
Ja, och Tatjana då, hon är någon miljöjournalist. Jag vet inte vem hon var, men hon skrev en fantastisk essä i New Yorker nu förra veckan. Om att hon är väl typ 34-35 och hon håller på att dö i cancer.
Det är helt sjukt.
Ja, och då skriver hon bland annat om den här cancerforskningen och cancervården som hon får del av. Och att hennes då kusin RFK håller på att slakta den vården som räddar många människors liv. Så det finns liksom en koppling tillbaka. Det är verkligen det här, den familjen är ju så här, de har en självbild som är så här, vi ägnar oss åt public service, vi arbetar liksom i allmänhetens intresse, det är deras idé om sig själva. Och hon representerar...
USA är så konstigt.
Ja, USA är så konstigt.
Men... Och ja, för jag har också alltid hört så här, men det är Kennedys, de kom från Irland, det var så förkastat folk, och sen så bara, ja han var ju finansmiljonär.
Alltså, ja, men han var self-made.
Jo, jag vet Karin, men det är liksom inte så, det är inte så samma kraft som i många till exempel svenska historier, där folkhemmet har kunnat göra någon som kom från en statarfamilj, välutbildad, alltså... Klass...
Föreningslivet, arbetarrörelsen.
Just föreningslivet, men typ gratis utbildning, fri sjukvård. Men det är typ en klassresenär i USA.
Ja, är alltid self-made.
Ja, exakt. Mm. Men jag förstår i och för sig också då att man blir helt sjuk i huvudet.
Mm.
För då är man väl typ så här, om jag klarade av det, varför klarar inte du av det?
Ja, och hans pappa Joe var ju också mycket att han skulle, barnen skulle tävla mot varandra. Den som var liksom fysiskt starkast. Ja, så det var en sån riktigt hård, om någon ramlade så skulle de inte gråta, de skulle bara skärpa sig hela tiden.
Men herregud.
Ja. Men jag tänker också på den här RFK Jr. De hade ju då 11 barn. Pappan dör när han är väldigt ung. Ja, det var väl inte så kul. Alltså du, fan vilken...
Alltså du tycker ändå synd om Robert F. Kennedy
Jr. Jag menar,
som
jag
är
inte alls...
USAs farligaste man.
Jag tycker inte alls synd om honom, men det är ju liksom... Det är så mörkt allting.
Men vad är det med journalistiken i USA som... Jag förstår inte det här, men du som insatt liksom.
Mm.
För att journalistik, enligt mig, ganska töntigt yrke.
Mm.
Men liksom Olivia Nutzi då, nu den här unga, 32-åriga, sexiga blondinen.
Ja.
Hon både för ju sig som en Joan Didion och som en star.
Ja.
Och hon blir ju också behandlad som en stjärna. Alltså när hon blev intervjuad i New York Times. Hon blir ju intervjuad, hon är journalist, men hon blir ju intervjuad som att hon är en kändis.
Jag vet, fast jag tror ändå man måste säga att journalistiken i sig har ju tappat den status som den hade tidigare.
Ja, okej.
Okay. Och jag tror, för mig blir den... spaning när jag liksom läser det här, dels att de är såna jävla deppiga versioner av liksom tidigare.
Ja, du tänker när du ser henne så tänker du alla de är så skuggbilder från en annan tid.
Skuggbilder från en annan tid och sämre liksom töntigare versioner, men på något sätt är det också att hela den hela det centrumet som är så politik, journalistik, den sammanblandningen som var så, som också hade, jag tror det är en riktig dragningskraft med tidigare, som, därför att där fanns makten och där fanns glamouren. Och där fanns också på riktigt massa begåvade människor, liksom på riktigt begåvade människor, men de finns ju inte där längre. Nej. Och det är ju, jag tänkte på det, för vi pratade om Epstein förra veckan, att någonting med så eliten, eliten är så jävla äcklig, alltså vem vill vara med de här människorna? Alltså förut så var liksom de här eliterna, politiska, mediala, Det fanns en kreativ kraft där. Det fanns mycket pengar. Det fanns en rörelse framåt. Det var ju också korrupt och mörkt och allt det här som vi har pratat om. Men idag är det bara så urvattnat och ingenting. Vem fan vill vara med?
Konservativt.
Och konservativt. Och de här människorna, Jackie Kennedy var ändå så, hade läst franska och fransk litteraturhistoria, var intresserad av konst, var en konstmecenat, hade jättenära band till samtidens liksom spännande kreativa rörelser. Nu är det bara så tomt.
Robert
liksom.
F. Kennedy Jr. då är ju gift med Cheryl Haines som spelar Larry Davids fru i Curb Your Enthusiasm.
Hon kommer också med en självbiografi nu.
Tror du hon kommer skriva om det här?
Jag vet inte.
Jag ska läsa en dikt för dig som Robert F. Kennedy Jr. skrev till Olivia Nuzzi. Ja. Och det är inte Olivia Nuzzi som har publicerat den här dikten, nej, utan det är Olivia Nuzzis ex, han the disgraced New Yorker-journalist som har en substack om sitt ex affär.
Han har publicerat den?
Han har publicerat den för att han hittade den här dikten i hennes telefon. Och han sa att det var så mycket mer som var väldigt mer obscent. Men jag det tyckte, ville han inte publicera. Nej. Och då var jag så, är det där du drar gränsen?
Jag vet. Och jag vågade inte skicka den här dikten till mina kollegor i våran Slack. För jag tyckte det var så pinsamt. Men nu ska du läsa den.
Your open mouth awaiting my harvest. Drink from me, love. I mean to squeeze your cheeks to force open your mouth. I'll hold your nose as you look up at me to encourage you to swallow. Don't spill a drop. I am a river. You are my canyon. I mean to flow through you. I mean to subdue and tame you, my love. Alltså så här, om jag sätter mig in i hennes situation, som du vet har jag ju tidigare sagt att en av mina stora regrets här i livet är att jag inte hade en affär med en mycket äldre man när jag var ung.
Ja.
Och som du då påpekade,
så hade du det.
Så hade jag ju det. Men jag fick ju inte såna här sms av honom. Men jag tror om jag hade fått det, jag tror ändå jag tyckte det kunde vara lite sexigt om jag hade fått den här dikten. Mm. Om du hade fått den här av er.
Nej, men snälla, nej.
Lägg av, du hade ju blivit glad.
Absolut inte, jag tycker den är så otroligt illa skriven.
Your open mouth awaiting my harvest. Kan jag bara en sak att säga?
Det är också
what a world.
Men det är också så, jag tycker det är någonting med samtidens manlighet att inte ens droppe av hans sperma får gå förlorad. Alltså det är en
är det en samtidens manlighet?
Nej, det är vanlig manlighet.
Det är alla tiders manlighet.
Alla tider, inte en, det är ändå det viktiga här, inte en droppe av hans sperma.
Men jag tyckte det var lite, både hon håller ju också fast vid att det var en emotionell affär och inte en fysisk.
Mm.
Och då tycker jag ändå det är ganska ballsy av honom att skriva en sån sexuell dikt om de inte ens har knullat.
Varför är det ballsy?
Därför att om jag skulle skriva en sån sexuell dikt till någon, då hade det nog varit efter sex.
Mm.
Förstår du? För att annars hade jag kanske känt
de
att jag liksom...
De träffades ju aldrig. Nästan. Jo, de träffades. Absolut, men de träffades ju inte så ofta sen. Men,
det var en chattaffär.
Det var en chattaffär.
Nej, vad tror du om Olivia Nuzzis karriär? Då tror du hon kommer liksom...
Men jag vill också säga att på 50-talet och 60-talet när de här OG Kennedys, då var det ju också, det var ju också ett medieklimat där ingen skrev sanningen om politiker.
Ja.
Så det är ju en stor skillnad mot idag. Det är ju därför deras aura fortfarande är så glamorös, därför att det var ingen som skrev om John F. Kennedys allas liksom,
kriminella ties och affärer
och liksom hur shady han var. Det var ju absolut ingen som skrev om det, utan det var ju bara så här, alla bara, åh, Jackie så
hur länge
perfekt.
Lever Jackie då?
Hon gifte ju sen sig om sig med Onassis, Jackie O.
Aha, är det det som kallas Jackie O?
Ja.
Det var ju väldigt coolt. Och vem var där Onassi?
Hon levde ju, jag kommer inte ihåg, hon blev ju ganska gammal.
Men vem var Onassi?
Onassis, han var ju en grekisk skeppsmagnat.
Det är så jävla kul att du är såhär, Onassis! Ja. Men hur ska jag förstå inte du kan veta allt det här? Alltså jag förstår att det står på internet, men hade hon ett lyckligt äktenskap sen då?
Jag tror att hon är alltid är liksom en
trag... Nej, hon var 64 år gammal när hon dog.
Ja, okej. Mm. Nej, men lycklig. Jag tror aldrig hon... Jag tror hon var hade enorm PTSD efter det här mordet. Hon såg sin man dö bredvid sig. Hon hade precis förlorat ett barn. Han dör bredvid henne på öppen gata. Hon är en av världens mest kända personer. Alla liksom stalkar henne. Hon får aldrig vara i fred. Alltså...
Så att Julia Fox Halloween-kostym i år var den, att hon hade på sig den dräkten.
Ja, den är ikonisk. Och den rosa dräkten.
Blodsplatter på sig. Det var jävligt snyggt.
När Lyndon B. Johnson skulle liksom framträda efter och skulle liksom bli president, då hade hon på sig, valde hon på sig den bloddränkta.
Exakt, och det var därför Julia Fox hade det. Hon var så, this is a symbol of the resistant in femininity.
Mm.
Men Karin, det här var ju jättespännande saga.
Tycker du verkligen det?
Ja, super, super spännande. Och jag vill gärna ha med såna här storytelling-kvällar med dig.
Okej. Ja, men jag har mycket. Jag kan ta en per amerikansk president.
Du, eller? Jag måste fråga en fråga när du säger så här. Men typ, jag fattar typ. Men var Obama också som president som från det att han var barn var så här, du ska bli president?
Nej, absolut inte. Absolut
så
inte.
Han är typ ett undantag från regeln?
Ja.
Finns det många mer så slumpmässiga presidenter?
Ja, det finns många fler.
Ja, men du sa innan att om man ska bli president så måste man verkligen
bestämma. Nej, jag menar att Joe Kennedy, pappa Kennedy, ville själv bli president. Och om han var också han och hans fru var väldigt inställda på att bygga en dynasti. De skulle ta över, de skulle dominera amerikansk politik.
Vem är din favorit amerikansk president?
Ja, jag har tänkt mycket på det genom åren. Och jag gillar ju Truman väldigt mycket. Men han bombade ju också Hiroshima och Nagasaki, så det talar emot honom. Sen är jag väldigt svag för det episka rövhålet Lyndon B. Johnson. Men det är mest för att de bästa politiska biografierna som någonsin har skrivits har ju skrivits om honom. Varför han var det? Av Robert Caro.
Okay.
Och han har skrivit ett antal böcker. Han är fortfarande inte... Han är typ 85 och han har fortfarande inte skrivit klart sista delen som handlar om när han faktiskt blev president.
Nej, så Game of
Thrones-problemet. Ja. Nej, men han var ju bara... därför att han var ju en otroligt osympatisk person.
Mm.
Alltså enormt osympatisk person. Men han dominerade den amerikanska senaten under lång tid. Han var en demokrat fast han kom från söder, så han var en liksom, riktig rasistgubbe. Men han insåg ändå någonstans att det här med medborgarrätt, alltså svartas rättighet att rösta, det var ändå något som han ville genomföra.
Mm.
Och han var den som tvingade igenom till slut den lagstiftningen.
Han var så att det måste bli gjort.
Det måste bli gjort och det är bara jag som kan göra det. Och han tog en enorm strid för det. Så han är en väldigt intressant, liksom, komplex person.
Mm.
Men en riktig röv.
Det här är jättespännande. Ja, och det är så kul att du är så intresserad av det här.
Jag är väldigt intresserad av makt.
Ja, jättespännande. Mm. Och det är därför du är chef och inte jag. Okay. Karin, tusen tack för den här underbara...
Ja.
Och jag råkade ju köpa Olivia Nutsis bok innan jag såg att... För man kan ju så här,
kommer du läsa den?
Nej.
Nej. Men ska vi inte ändå... kan vi inte...
Vi länkar till utdraget i Vanity Fair.
Ja, det gör vi.
Jätteroligt.
Okej.
Okay. Förra veckan sa vi att det skulle vara en demokratispecial.
Jag vet, men det kommer.
Det kommer när det kommer.
Ja.
Okej. Okay. Puss och kram.
Hej då.
Vänta lite.
Ja.
Följ oss på Spotify och på YouTube. Och ge oss 5 stjärnor, tummen upp och prenumerera.
Gör det.
Ja. Ja. Puss.
Hej då. Pratade för mycket.
Nej, det var så mysigt.
Jag tycker det.
Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.